Ska läsa dagens predikotext från Filipperbrevet kapitel 3, vers 1-11. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar Gud genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. Fast också jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stam. En hebre född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om rättfärdighet den som vinns genom lagen en okranderlig man. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda.
För mig är det väldigt värdefullt att ta en paus då och då. Jag antar att det är samma för dig. Att kliva tillbaka och titta på helheten och ställa utvärderande frågor. Ni som känner mig kanske vet att jag har en väldigt enkelspårig läggning. Jag blir helt uppslukad av det som är precis framför mig och jag blir väldigt så fokuserad. Och jag glömmer lätt bort det som är runt omkring. Så då är det väldigt bra att det faktiskt kommer en sommar med jämna mellanrum. Där man får ta några veckor och kliva ett steg tillbaka och kalibreras rätt igen. Lyfta blicken mot det som betyder någonting och göra de korrigeringar som behövs för att jag ska vara på väg åt rätt håll. För jag vill vara en person som är kompromisslöst inriktad på det som är viktigast. Jag vill inte se mitt liv sippra mellan fingrarna i jakten på luft, på saker som inte betyder någonting. Jag vill att mitt liv ska betyda någonting. Jag ser att jag har blivit given en familj. Jag ser på min fru och mina barn och att de är en underbar gåva från Gud. Och jag vill att mitt liv ska få betyda någonting för dem. Att det inflytande som jag får ha på dem ska få vara positivt. Jag ser att jag har fått vänner, många. Och jag vill att mitt liv och min vänskap för mina vänner ska få betyda någonting för dem. Att det ska få bygga upp dem och vara en hjälp och en tröst. Och jag ser på min församling som jag får vara en del av. Jag vill att mitt liv och min tjänst ska få ha en positiv påverkan på den här församlingen. För vad det är värt, så att vi kan liksom fästa blicken på det som betyder någonting. Orientera oss kring det. Jag vill vara en positiv kraft för den här staden. Jag vill att om jag inte skulle vara här så skulle staden vara ett sämre plats att bo på. Jag vill att om jag skulle försvinna så skulle staden sakna mig. Jag vill det. Och framför allt så vill jag att mitt liv ska få betyda någonting för Guds ära. Och då menar jag inte att Gud eller att den här staden eller den här församlingen eller någon annan skulle vara ett särskilt stort behov av just min hjälp. Att just jag skulle ha något förträffligt att erbjuda. Och jag har inte något särskilt behov av att bli känd eller ihågkommen heller. Jag är helt nöjd med tanken på att läggas i en omärkt grav. Jag menar att jag har fått ett liv som en gåva och jag vill inte slösa bort det. Jag vill inte det. Det är så kort och jag har ingen aning om hur många dagar det är kvar. Och jag vill inte hålla på med oväsentligheter. En av gudarna i den grekiska mytologin är Sisyfos. Han begick ett brott mot de andra gudarna. Och som straff så fick han ägna varje dag åt att rulla upp en sten för ett berg med all sin kraft. Och precis när stenen hade kommit upp så rullade den ner igen. Och så fick han börja om igen. Varje dag, om och om igen. Det här är ett fruktansvärt straff. Jag tror att vi alla är överens om det. För att vi vill att våra liv ska ha mening. Vi vill att de ska räknas. Så av olika anledningar så sätter jag fortsättningen på genomgången av Galaterbrevet. Det var ju annars min tanke att vi skulle fortsätta gå igenom Galaterbrevet i höst. Jag sätter det på paus. Och istället så kommer jag nu att ägna 4 eller 5 predikningar åt Filipperbrevet och dess 3:e kapitel. Och i alla de här predikningarna så kommer vi att ta ett avstamp ifrån en premiss. Det kommer med andra ord ligga en sanning, ett antagande i botten som kommer att genomsyra predikningarna. Och det är att Gud också vill att våra liv ska betyda någonting. Han vill resa upp ett folk vars betydelse, vars liv har betydelse för hans ära i den mänskliga historien. Att Gud kommer att bli känd, älskad och ärad i och genom församlingen. Och i varje generation så reser han upp män och kvinnor i hans församling som han vill använda för detta höga syfte. Gud vill resa upp ett folk och sända dem in i ett uppdrag, in i en mission, in i ett liv som har en mening som är långt större än dem själva. Det är premissen som vi utgår ifrån. Och i Filipperbrevet 3 så tar Paulus ett kliv tillbaka här. Och han ger oss en bild av ett liv som verkligen betyder någonting. Han ger oss sanningar som jag tror kan skaka oss i själva grunden av oss själva. Och under de här 4-5 predikningarna, eller vad det nu kan bli, utifrån Filipperbrevet 3. Så skulle jag utifrån Paulus ord om sig själv vilja lyfta fram ett antal karaktärsdrag. 4 karaktärsdrag. Hos en person som lever ett liv som verkligen betyder någonting. En person som inte slösar bort sitt liv med att rulla upp en sten för ett berg och tappa ner den igen. Så alla de här 4-5 predikningarna kan vi se som en enda predikan med 4 punkter. Och här kommer den första punkten. Vi ska titta på det första karaktärsdraget idag. Och det ska vi förmodligen fortsätta göra nästa gång också. Det lyder: den som lever ett verkligt meningsfullt liv skattar Kristus framför allt som denna värld kan erbjuda. Den som lever ett verkligt meningsfullt liv skattar Kristus framför allt som denna värld kan erbjuda. Nu går vi in i texten. I vers 2 säger Paulus: se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna. Se upp för de sönderskurna. Och här adresserar han ett problem som har fått fäste i kyrkan. Nämligen att några judaiserande lärare hade vunnit inflytande. Och de här lärarna påstod att man behöver följa olika delar i den judiska lagen för att kunna bli en kristen. Man måste hålla vissa ceremoniella regler. Till exempel så behövde man omskäras. Och de hade en lista på saker som behövde göras helt enkelt för att man skulle kunna ta emot frälsningen i Kristus. Och det här var förstås ett hinder för evangeliet. Eftersom de här reglerna fördunklade de goda nyheterna. Att frälsningen kommer av nåd alena och genom tro alena. Och inte genom några mänskliga gärningar eller några meriter. Och Paulus beskriver de här lärarna i starka ordalag. Det är svårt att inte sugas in. Det känns som att han är arg, heligt vred. Han säger: se upp för de där hundarna. Och det är ironiskt eftersom hundarna är ju vad judarna brukar kalla för de orena hedningarna för. Och här tar Paulus det här begreppet som de själva använder och klistrar det på dem själva. De är hundarna. Och han fortsätter att beskriva dem i allt utom vänskapliga ordalag. Och sen kommer han till vers 4 där han säger: ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting, så kan jag det ännu mer. Och här måste vi se vad som händer. Det är mycket dramatik här. Det är svårt att i en översättning fånga hur känslomässigt språk Paulus använder här. Det här är grekiskt trash talk. Det är oerhört utmanande. Paulus säger, om någon tror sig ha anledning, alltså med stark betoning på någon, om någon annan, någon, överhuvudtaget, om någon någonstans tror sig kunna matcha vad jag har i fråga om yttre meriter inför Gud, så utmanar jag dig, kliv fram. Kliv upp i ringen så ska vi se. Så ska jag smacka dig med mina meriter så att till och med din mamma kommer att skämmas. Det är liksom den känslan. Och sen räknar Paulus upp 7 saker som han hade kunnat berömma sig av. Saker som han har fått sedan födseln och saker som han har arbetat sig till. Och han säger för det första: jag som blev omskuren på 8:e dagen. För det andra: som är av Israels folk. För det tredje: som är av Benjamins stam. För det fjärde: en hebré född av hebreer. För det femte: i fråga om lagen, en farisé. För det sjätte: i fråga om iver, en förföljare av församlingen. Och för det sjunde: i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Han ger listan. Och när han har gått igenom den här listan så säger han i vers 7: men allt det som var en vinst för mig. Och det här refererar jag alltså till det han precis har räknat upp. Allt det som jag precis har nämnt räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Så vad Paulus gör är att han ger en lista av saker som får honom att överträffa vem som helst i mänskliga meriter. Och sen säger han: allt detta sammantaget, hela denna imponerande meritlista, en enda stor förlust. Det är ingenting. Det är mindre än ingenting. Det är en förlust. Och jag skulle vilja stanna kvar en stund och fundera på den här listan. Därför att här, i den här listan, så ser vi det förslösade livet. Det bortslösade livets skatter. Paulus kliver tillbaka och utvärderar. Och han tittar på allt det här som han skulle kunna skryta med. Och han kallar det för en enda förlust. Det här är ett enda slöseri. Så denna lista på det förslösade livets skatter kan delas upp i 5 kategorier. Den första kategorin är familj. Paulus talar om sin familj. Han säger att han omskars på 8:e dagen. Det är någonting som bara skulle kunna hända om han hade vuxit upp i en solid judisk familj. Från första början så stöptes och fostrades Paulus in i det judiska arvet. Omskuren på 8:e dagen av Israels folk. Och inte bara av Israels folk utan av Benjamins stam. Och om vi tittar i Gamla testamentet så kan vi lägga märke till att Benjamin hade en särskild plats bland Israels 12 stammar. När många andra stammar övergav Davids tron så stannade Benjamin kvar och förblev trofast. Det var Benjamins stam som gav Israel dess första kung. Denne kung hette Saul. Och vem är det som skriver brevet? Paulus judiska namn är Saul. Utan tvekan kom han från en stark, solid judisk familj. Han kallar till och med sig själv för en hebré, född av hebreer. En bättre familj kan man inte få. Den andra kategorin skatter i det förslösade livet handlar om social status. Det här går också tillbaka till att Paulus var av Benjamins stam. När landet delades upp mellan Israels 12 stammar så fick Benjamins stam den bit av landet som omgav Jerusalem. Där skulle templet så småningom finnas. Och Benjamin hade en synnerligen prestigefylld position i förhållande till de andra. Dessutom var Paulus farisé. Och här får vi vara försiktiga. I vår tid så är ju fariséer förknippade med legalism och religiös makt i bara negativ bemärkelse. Vi tänker på fariséer som hycklare, vilket Jesus också avslöjade att de var. Men vi måste minnas att under Nya Testamentets tid så var fariséerna extremt respekterade och vördade. Och Paulus var en sann hebré av Benjamins stam och dessutom farisé. Han stod på toppen av den sociala stegen. Jag vet inte vad vi skulle kunna ha för motsvarighet idag. Jag funderade en stund och tänker på Zlatan. Det är ju en bristfällig jämförelse på många sätt. Men låt oss säga så. Paulus är hebreernas Zlatan. Den tredje kategorin skatter i det förslösade livet är kunskap i Bibeln. För det var ju delvis därför fariséerna var så respekterade. De levde med Bibeln dag och natt, precis som Gamla Testamentet säger att man ska. De började memorera så fort man lärde sig prata. Och de kunde sannolikt åtminstone de 5 Moseböckerna utan till. Bibelkunskap. Och en annan anledning att fariséerna var så respekterade var den fjärde kategorin skatter i det förslösade livet, nämligen en hög moralisk livsstil. Paulus livsstil var oklanderlig. Det är nästan som att han utmanar sina åhörare att visa ett område i hans liv som inte är fläckfritt. Och den femte och sista kategorin skatter i det förslösade livet är religiösa aktiviteter. Paulus säger att i fråga om iver var han en förföljare av församlingen. Han var så ivrig i sina religiösa aktiviteter att han till och med på eget initiativ gick till de religiösa ledarna och skapade en ny tjänst. Liksom ett nytt jobb som inte hade funnits förut. Förföljare av församlingen. Så han fick deras uppdrag att resa från stad till stad och slita kristna ur deras hem och se till att de pryglades och fängslades. Här har vi alltså listan på skatter i det förslösade livet. Familj, social status, bibelkunskap, moralisk livsstil och religiösa aktiviteter. Det är en ganska oväntad lista, eller hur? Var och en av dessa saker är goda saker. Till och med mycket goda saker. Vissa saker kan vi inte ens klara oss utan, tror jag. Familj är ju någonting gott. Att älska sin familj, att vara stolt över sin familj och glad. Att ha en god uppfostran, det är ju en jättestor hjälp i livet. Att ha social status, det kan naturligtvis korrumperas. Men i sig självt är det ju någonting gott. Att vara respekterad av sin omgivning. Bibelkunskap är väl inget dåligt? Tvärtom. Det är ju jättebra att ha. Moralisk livsstil. Det måste vi ju ha. Om vi inte skulle uppehålla en viss moral så skulle hela samhället implodera. Falla samman alltså. Religiösa aktiviteter. Att vara övertygad och ivrig i det man tror på. Det är ju verkligen någonting gott. Så alla de här sakerna är goda. Och det här är vad vi måste inse. För det var ju alltså inte dåliga saker som höll Paulus tillbaka från Kristus. Det var goda saker som höll Paulus tillbaka från Kristus. Se det. Det var goda saker som höll honom tillbaka från Kristus. Kan du få en känsla av tyngden och allvaret här? För samma princip gäller oss. Vad som håller oss tillbaka från Kristus. Vad som håller oss tillbaka från att leva ett liv som verkligen betyder något för Guds ära. är inte nödvändigtvis dåliga saker, utan goda. Saker som vi älskar. Paulus säger att det är helt möjligt för oss att älska vår familj och ta vår familj till kyrkan varje vecka. Att ha ett gott rykte i samhället där vi bor. Att ha god bibelkunskap, kanske till och med undervisa i Bibeln. Och dessutom vara ivrig och aktiv i kyrkans verksamhet. Och dessutom ha en hyggligt moralisk livsstil utan några skelett i garderoben. Det är möjligt för oss att ha allt detta. Och göra allt detta för att sedan komma till slutet av våra liv och få skrivet över våra liv med stora röda bokstäver. Bortslösat. Bortslösat. Men om dessa saker är det förslösade livets skatter, vad finns det då som kan få livet att betyda någonting? Ja, Paulus kommer till slutet av sin lista och han sammanfattar allting och han säger: det här räknar jag som en ren förlust. Det är ett enda stort slag i luften. Det är ett enda intet i jämförelse med en sak. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Vad han säger här är att det enda som räknas i livet är Kristus. Så säger Paulus. Kristus är den avgörande skillnaden. Vers 7 och 8 är ju parallella. De börjar på nästan på precis samma sätt. Vers 7: men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust. Nästan samma sak i vers 8. Ja, jag räknar allt som förlust. Och varför räknar han allt detta som en förlust? För Jesu Kristi skull. Vers 7. Och i vers 7-11 sen så återkommer det här gång på gång. Det handlar om Kristus. Jag vill söka Kristus. Jag vill vinna Kristus. Jag vill känna Kristus. Jag vill likna Kristus. Om och om igen säger Paulus att Kristus är långt, långt, långt större än alla goda saker som vi annars lever för. Den enda skatten i ett meningsfullt liv är Kristus. Och jag hinner inte gå vidare i texten nu och visa alla de här underbara rikedomar i Kristus som Paulus talar om. Men det ska jag återkomma till i nästa predikan. Men redan här så kan vi se att Paulus har visat oss någonting oumbärligt, någonting omistligt i vad det innebär att vara en Kristi efterföljare. Det är att upptäcka att Kristus är en skatt som vida överstiger allt annat. Så att vi tar allt annat som vi har i våra liv och skriver över det. Utan Kristus, ren förlust. Jag inser att det är enormt stora ord, men det är Paulus ord. Allt, våra mest älskade familjerelationer, vårt rykte, vår karriär och även de goda sakerna som Bibeln säger att vi behöver göra, det är inget annat än en enda förlust om vi inte har Kristus. Det finns tusentals människor som har gått till kyrkan denna morgon, som sitter i fina kläder med fina bilar parkerade utanför och har fina arbeten och företag som väntar nästa vecka, fina hem som de bor i, som inte kan fatta det faktum att deras liv inte spelar någon som helst roll. Som inte kan se att det är bortslösat. Som kommer att bli chockade när de står inför Herren för att avlägga räkenskap för sina liv. Som kommer att säga: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Och drivit ut demoner i ditt namn? Gjort många underverk i ditt namn? Har jag inte gått regelbundet till kyrkan? Har jag inte varit bra mamma eller pappa? Har vi inte ett gott rykte i samhället? Har vi inte kunnat citera många bibelverser? Har vi inte levt upp till den högsta moraliska standarden i jämförelse med andra människor? Och det ska skrivas över deras liv. Bortslösat. Må Gud hjälpa oss att förstå detta. Dessa skatter skatter är bedrägliga eftersom de döljer vårt verkliga andliga tillstånd. Så den fråga som jag nu vill ställa till varje person i detta rum, oavsett hur gammal du är, eller om du har varit medlem i församlingen i 50 år, eller bara turister här, eller om du är anställd i församlingen, nu är ju bara två här tror jag. Ställer inte oss också, Tobias. Eller om du är starkt engagerad i verksamheten, eller om du är en så kallad inaktiv medlem. Känner du Kristus? Känner du Kristus? Släpp inte in de här tankarna som säger, nåja, jag har ju det här och det här. Eller, ja, jag bad ju en bön att han skulle komma in i mitt liv. Bibeln frågar aldrig om du har bett en bön någon gång att han ska komma in i ditt liv. Det är en fråga som vi har hittat på. Och det är en fråga som har fått tusentals människor på fall. Bibeln frågar om ett liv. Känner du Kristus? Lever du för Kristus? Är han en skatt för dig som är så kär att allt det andra bleknar i jämförelsen? Jag talar inte här om någon extrem kristen tro. Det här är den enda kristna tro som Bibeln känner till. Känner du Kristus? Någonstans på vägen så har vi glömt att i Kristus så har vi någonting som allt annat är värt att förlora. Någonstans har världens alla behag och kärlekar vaggat oss in i en falsk säkerhet och gjort oss avtrubbade och ljumma så att vi nöjer oss med saker som inte betyder någonting. Men Gud vill resa upp ett folk här och sända dem in i ett liv som är långt större än oss själva. Och det gör han genom att sända sin enfödde son som utgav sig själv för vår skull. Och när vi förtröstar på honom så får vi del i hans död och uppståndelse till ett nytt liv. Ett liv som vibrerar av mening och glädje. Så känner du honom. Och om du svarar ja på den frågan, så låt oss tacka och prisa honom för det och njuta av honom och glädjas. Och om du är tveksam på den frågan eller svarar nej på den frågan, så låt oss omvända oss och släppa det som håller oss tillbaka för att vända oss mot det som verkligen betyder någonting. Amen. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, det är bara du som kan skapa tro i våra hjärtan. Och vi är så förtvivlat beroende av dig i allt. Herre, vi glömmer det. Vi lever i ett sånt tryggt samhälle så att vi glömmer hur beroende vi är. Vi glömmer att vi är bräckliga kärl som är absolut beroende av din frälsande nåd. Och nu ber jag, evige Gud, att du skulle skapa tro i våra hjärtan. Öppna våra ögon så att vi kan se Kristus. Jag ber att vi skulle få en sådan vibrerande, underbar vision av honom idag och under hösten som går här. Så att allt det andra bleknar i jämförelse. Herre, det är ju när vi har dig som vi blir de bästa mammorna och papporna och kollegorna och vännerna. Det är när vi har dig som allt andra finner sin rätta plats. Så jag ber nu, jag vädjar till dig, Herre, för denna församling, för mig själv. Kom och förhärliga dig själv för oss så att vi kan se så att vi kan få smaka på dig. Så att vi kan få lära känna dig och rikedomen som finns i din älskade son. Amen.